Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där vi pratar om människan som den odelbara organism hon är. Här tar vi oss an mental och fysisk hälsa från ett biopsykosocialt perspektiv och verkligen nördar ner oss så att vi kan pussla ihop och få den här övergripande förståelsen av hur allt hänger samman. Hej gänget, välkommen tillbaka. Vi börjar närma oss slutet på vårterminen. Det är det här avsnittet med Reihane Ahangaran och sen så nästa vecka pratar jag med Lars Ström om sömn. Sen tar vi ett litet sommaruppehåll, omgrupperar oss och återvänder i höst. Och det här avsnittet är för dig som någon gång har känt dig osäker på hur du ska prata med barn, dina barn eller andra barn i din närhet om känslor. Kanske har du försökt att hjälpa ett barn som är i känslostorm, har starka känslor, men kanske inte fått det gensvaret du har önskat, mest fått skrik eller slag eller dörr i ansiktet tillbaka. Och Reihane Ahangaran är legitimerad psykolog. Hon har lång erfarenhet från att jobba med barn och ungdomar och också författare till 6 fantastiskt viktiga och väldigt hjälpsamma konkreta böcker om just barn och känsloreglering. Vi pratar om barn och hur hjärnan och nervsystem utvecklas. Varför det ibland känns som att barn brister, tappar, överreagerar inom situationstecken för fast ingenting har hänt. Och det är ju inte överreaktioner, det är väldigt starka sensationer, processer som pågår. Och hur kan vi som vuxna då möta, stötta, hjälpa, titta tillbaks till lugn, kontakt och förankring. Och vi pratar också om hur du kan stötta barn i din närhet att förstå sina känslor, lära känna sina känslor utan att det blir ett tillrättavisande samtal. Och vad är egentligen känsloreglering? Vad innebär det? Och hur påverkar din förmåga att reglera känslor dina barns förmåga att själv reglera eller din förmåga att stötta, att hjälpa dem? Och det jag uppskattar med samtalet med Reihane är nyansering, eller hur? Att vi gör så gott vi kan ha konkreta och vi ger konkreta tips i avsnittet, men också påminner dig och mig och varandra om att vi är människor och vi gör det bästa vi kan och det är gott nog. Vi kan inte, vi ska inte sikta mot att vara perfekta människor för att det är inte livet. Vi gör så gott vi kan, vi lär nytt, så gör vi nytt, gör bättre. Vi kan möta oss själva med självsnällhet och också visa våra barn att det är helt okej att ibland gick det inte som vi hade tänkt. Hur kan vi då mötas i det för att ta nytt sikte? Och du får praktiska tips för hur du kan hantera starka känslor och sätta ord på upplevelser. Börja lära barnen att identifiera olika känslor, kanske i böcker, i filmer. Prata om det, få in det i vardagen. Göra det avdramatiserat, normalt, vardagligt. Så att du kan möta dina barn i starka känslor. Men också inspiration till dig själv och barn att bli mer nyfikna och mindre dömande i det här utforskandet. Så det här avsnittet är för dig som är förälder, bonusförälder, pedagog, mor eller farförälder. På annat sätt viktig vuxen och som vill lära dig att förstå känslor för din egen skull. Men också hur lära barnen omkring dig att förstå, lära känna, möta sina känslor. Vi går över till samtalet. Då säger jag hej och välkommen till Reihane Ahangaran.
Tack så mycket, hej.
Vi har planerat planet om, universum har försökt stoppa oss, men vi är äntligen här och ska prata om känslor och barn.
Ja, äntligen.
För de som är nya till dig, vill du presentera dig själv?
Ja, som sagt, jag heter Reihane och jag jobbar som psykolog och författare. Och jag har jobbat som psykolog i ungefär 16 år. Alltid med barn. Men när man jobbar med barn så får man ju föräldrar och andra vuxna på köpet också. Så. Jag har jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Jag har jobbat jättemycket inom barnsjukvård och så har jag jobbat som skolpsykolog. Och sen har jag skrivit 5 barnböcker och en bok riktad till vuxna. Om barnpsykologi på lite olika sätt. Så. Och min mest kända bok är nog Känsloboken som kom ut för snart 5 år sedan faktiskt.
Mm. Ja. Och vi är här nu, ni som är på YouTube, pratar känslor med barn. Mm. Den som riktar sig mot vuxna, känsloboken för viktiga vuxna. Och jag sa innan vi startade igång att jag är så tacksam för alla böcker du skriver för att du skriver så otroligt bra. Det syns också, det märks att du kan ämnet och att böckerna riktar sig till de här till barn, det här till vuxna. Hur kommer du sig att du valde att skriva först mot barn och sen mot vuxna?
Alltså, första boken var för att jag själv saknade material. Det finns ganska mycket bra material på nätet riktat till ungdomar och liksom äldre ungdomar och så. Men jag hade inget material när jag jobbade på BUP att dela ut till barnen som var i låg och mellanstadieåldern. Jag tänkte ibland så var det ju så att jag kanske inte sågs på 2 veckor någonting och så ville man skicka med dem någonting om sömn eller ångest eller ledsenhet och sånt. Och så jag satt och skrev ihop en massa eget material. Och klippte in såna här hemska klippartbilder som knappt existerar längre. Liksom.
Jag fick lite trauma bara du sa det.
försöka muntra upp det lite grann, gick väl sådär. Men sen så på lite olika vägar så, jag gjorde en podd för Storytel och de sitter tillsammans med en massa barnboksförlag och andra förlag. Så på lite olika vägar så fick jag kontakt med förläggare där. Och sa det, men det fattas en bok om det här, så ni borde se till att någon skriver den. Så. Ja, men kan inte du göra det? Ja, det kan vi se. Och så gjorde jag ett försök och det funkade ju helt okej. Och sen så har det liksom bara kommit en efterfrågan på mer och mer grejer. Så att det kan låta lite konstigt, men man tror att det finns en massa böcker riktade till barn om det här. Det känns väldigt självklart, men det gör faktiskt inte det. Det har kommit lite mer de senaste åren. Och sen finns det en del översatt litteratur. Och ibland så funkar ju det superbra, ibland så kanske inte alltid funkar jättebra liksom, med den kontexten som vi lever i här och så. Så det var liksom ett eget behov på mitt jobb, att jag kände att det fattades. Så det var det som drev mig till det.
Ja, jag kan generellt, jag har levt, alltså mina känslor har jag alltid känt till tusen och mycket. Och jag har liksom inte röd, gul, grön, utan jag har så många nyanser utav upplevelser och känslor i mig. Så när jag förstod att folk inte, att det här inte var så som alla upplevde sina känslor, utan en del faktiskt trycker undan sina känslor, en del har bara röd, gul, grön, eller röd, gul, blå, så tycker jag är så fascinerande. Och jag studerar ju masterprogrammet i emotionspsykologi vid Mittuniversitetet i Östersund. Och det är också, alltså det finns ju så väldigt lite, när jag tog min kandidatexamen i psykologi, det var ju knappt någonting om känslor. Jag har med 5 Big 5 personality, men pratar typ ingenting om känslor. Jag tycker det är så, som du säger, det borde vara självklart eftersom känslor är så inkodat i vår existens och vår funktion. Men det är som att det liksom så här, den där lilla saken, den kan vi rationalisera bort. Den kan vi ta lite med vänsterhanden liksom.
Ja, nej, men vi tänker nog kanske inte alltid på vad känslor faktiskt betyder. Jag tänker känslor är ju liksom någonting, det är ju inte bara ett fysiskt uttryck, utan det är ju någonting som ger oss en massa information om saker. Att det är någonting som förmedlar vad vi tycker och tänker om saker, var det här bra för oss, var det här dåligt för oss, är det här någonting som vi vill och behöver mer av, mindre av. Att det också är någonting som driver oss till att presentera våra åsikter och vad som är viktigt för oss. Och jag tänker att när man börjar tänka på känslor lite mer på det sättet så tror jag att då kan man börja liksom prata om dem på ett annat sätt också. Att det är inte bara den här en jobbig ilska, liksom, utan den säger också någonting så.
Ja, jag håller 100%. Allt det du sa plus ett och tumme upp. Jag tror att många upplever att känslor är jobbiga för att de har inte fått lära sig att möta sina känslor. De har inte fått lära sig att använda dem som budskapsbärare. Att inte fått lära sig att tolka, förstå, inte bygga det här interna lexikonet. Och därför så blir det mer någonting man ska kämpa mot än arbeta med.
Absolut. För att man har inte riktigt koll på vad det ska vara bra för.
Noll.
Så.
Noll.
Så jag tänker den här känsloboken för viktiga vuxna som jag sen skrev efter några år. Där ville jag göra liksom barnpsykologi, men det blir ju lite allmänpsykologi också, men lättillgänglig så. Att där har jag medvetet till exempel inte med forskningsreferenser och sånt, för att jag vet själv att jag måste vara på ett visst humör om jag ska läsa sådana böcker. Där det finns en massa fotnoter och så. Och jag vill att den här boken skulle vara, ja, men lätt att ta sig igenom, att man skulle kunna bläddra till olika kapitel som man tänkte berörde en mer och så. Och jag saknade lite den boken också. Det finns jättemånga bra böcker för föräldrar, men jag saknade den som tog lite det här mer bredare greppet. Så att man får läsa lite smått och gott om lite olika saker.
Hur tänker du kring det egna känslospråket kontra att försöka lära sina barn om känslor?
Bra fråga. men jag tänker att det är ju svårt att lära sina barn någonting som man själv inte riktigt har koll på eller som man själv inte bottnar i. Och det är inte att lägga någon skuld på föräldrar eller så. För jag tänker att man är ju ett resultat av både arv och miljö. Och man kan ju ha vuxit upp i en miljö där man aldrig har pratat om känslor och aldrig fått jobba med det själv. Och hur tusan ska man då kunna lära sina barn det när det inte är någonting som man själv bottnar i? Det fina där tänker jag är ju att det liksom aldrig riktigt kan bli för sent och att man kan också liksom nästan lära sig lite i samma takt som barnet ibland, att man upptäcker det tillsammans. Men sen kan det också finnas andra aspekter av det där egna känslospråket, att vi är ju också alla olika, just utifrån arv och miljö. Så jag tänker att ett sätt som man själv kanske har som ett känslospråk är ju inte alltid applicerbart på ens barn. Att man kan tänka, ja, men det här borde ju mitt barn förstå eller klara av, men herregud, det är ju mitt barn, det är liksom, vi borde ju vara lite likadana, men att faktiskt säga nej. Att barn är ju sina individer också, och nappar mer på vissa saker än på andra saker. Så jag tror att det är bra att ha en medvetenhet om hur man själv funkar. Och liksom, jag brukar ofta prata lite om det här med att kunna skilja på sina egna och barnens känslor också. Det är inte alltid så lätt för att man är ju verkligen ihopkopplade såklart. Men just att se lite grann, men här, handlar det här om mig? Är det här min frustration eller är det barnets frustration? Och här handlar det här om att jag tycker att mitt barn borde ju förstå vad jag menar, men gör inte det. Och att se lite att, ja, men hur kan jag nå barnet på barnets nivå? Eller vad kan vi hitta för gemensamt språk? Var behöver vi mötas någonstans? Och ibland har man tur och så pratar man exakt likadant och förstår varandra jättebra hela tiden. Men då finns det ju andra saker som kan vara slitning. Jag tänker ibland säger man ju så här, men de två kommer ju inte överens för de är alldeles för lika varandra. Så att ja, det är väl så här som livet är. Det är inte helt liksom, går inte alltid som på räls och inte alltid helt svartvitt och så.
Nej, och jag är glad att du tar upp mina två vanligaste liksom, tryckpunkter. Det beror på.
Ja.
och så här, du är inte körd.
Nej.
Det är som att jag ältar det varje avsnitt för att verkligen betona. Jag blir så glad också att jag lyckas bjuda in bra gäster som håller med mig och delar den här synen och förståelsen. Men att alltså det är ju någonting vi kan träna upp. Jag får jättemånga föräldrar som skriver till mig att dels utifrån att de vill lära sig nervsystemsreglering och de vill lära sina barn att nervsystemsreglera. Jag är så här, vi gör det på massa olika sätt. En del gör det med kroppen, en del gör det med prata, dansa, röra och så försöker jag liksom nyansera det. Men sen också att du har inte fuckat dina barn. Utan du får alltid chans. Det är liksom det som är i vår natur och säkert i barnens natur. Att de fortsätter ju söka sig till sina anknytningspersoner. Och vi får alltid chans att göra om. Så att man inte liksom fastnar i ett självskuld och skambeläggande.
Nej.
För det kommer varken hjälpa en själv eller sina barn. Så vad skulle du säga liksom första rekommendationen, första steget, det känns ju väldigt smalt, men var någonstans kan man börja om man som förälder känner att jag för egen del, men också mitt barn, jag vill ge mitt barn fler verktyg att förstå sina känslor?
Ja, alltså jag brukar alltid säga så att det är inte meningen att man liksom ska, ja, men, ha en vecka och sen klockan 17 på söndagar, då har vi prata känslor-timmen. Så. Det kan man ha, men det är inte meningen att det ska vara en sak som ska kännas för uppstyrt eller ett lärande på det sättet, utan att det faktiskt är någonting som bara ingår i vardagen. Och det kan vara lättare sagt än gjort, för vi är också, ja, men, stressade på olika nivåer, vi har mycket att göra, vi hinner inte alltid kolla av med varandra hur vi mår och så, och då kan det vara bra att till exempel ha någon rutin att man går runt middagsbordet och alla får säga en en bra och en dålig sak som har hänt under dagen. Eller vad man nu kan hitta för tema. Bara för att checka av läget, lära sig att prata om nyanser. Att saker kan vara både bra och dåliga. Och roliga och tråkiga eller vad det nu kan vara. Men att försöka tänka lite på att när man har en nyfödd. Så pratar man ju per automatik med det barnet som att det barnet nästan förstår. Att man säger så, oj nu blev du ledsen, nu skriker du. Var det för att det blev kallt nu när jag skulle byta blöja på dig? Att, men snart är det varmt och skönt igen. Och det är ju ett sätt för oss att faktiskt prata om känslor med våra barn. Och att vi gör det per automatik, det är så inbyggt i oss. Och att tänka på det lite mer på det sättet. Att se om kan man få det mer i vardagen. Att kan det vara så att om man till exempel sitter och tittar på tv tillsammans. Att man reagerar, men varför tror du att den där karaktären gjorde så för? Att varför slog Alfons den lilla killen? När Alfons och odjuret är ju sån här historia som drabbar hårt. Att se, kan man väva in det på det sättet? Kan man också fortsätta hjälpa sitt barn att tolka känslorna? Men också göra det mer och mer öppet och inte lika dömande eller inte lika förutsägande som man kanske gör när man är nyfödd, att blev du kall nu eller så, utan att man måste kanske börja fråga mer, så att, men, att förstår jag dig rätt, blev du sur nu när det här hände, eller var det någonting annat, så att vara lite ödmjuk inför det. Så det optimala är ju om man kan väva in det i vardagen och att det är liksom ett sätt som man pratar i vardagen och att det egentligen inte är så stor grej. Men det kan finnas massor med anledningar till varför det inte är så. Till exempel för att man själv inte har fått lära sig det. Att det inte riktigt ingår i ens egen automatiska repertoar. Så då blir det jättesvårt och det är ingenting man ska ha någon skuldkänsla för. Men också att det kanske av rent praktiska anledningar så är det supersvårt att få till de där gemensamma samtalen. Och att då kanske faktiskt tänka lite mer specifikt på det. Att, men nu när jag kollar på det här programmet med mitt barn eller läser den här boken. Så ska jag passa på att fråga lite frågor om de här karaktärerna. Och se lite att, ja, men hur mitt barn svarar på det och så. Sen har ju barn också en känslighet för det. Jag tänker att om de märker att deras föräldrar börjar bli lite för pedagogiska. Så kan de ju bli så här, åh, jag orkar inte ha skola hemma också. Så, och då får man väl liksom pausa och bara tänka, jag tar det imorgon igen så. Så att både det här att prata mycket utifrån med vardagssaker, prata utifrån grejer som man är med om tillsammans och så är väldigt viktigt. Att det finns många aspekter av det. Sen så tänker jag att en sak som är väldigt viktig är just det här att lära barnet att se att livet kan inte alltid vara på topp. Men det är inte meningen att det ska vara dåligt hela tiden också. Men att på något sätt få en förståelse för att vad som är lite normala dippar och dalar, alltså normala, så ska vi göra med citationstecken. Och när det faktiskt blir någonting som man måste ta itu med lite grann. För det lär barnet också färdigheter inför framtiden. Att om man lär sig att tänka sig, ja men det här är lite jobbigt, men jag kommer lösa det här, eller det kommer gå över, det kommer kännas annorlunda imorgon och så. Så blir man också bättre rustad än om man har någon bild av att men livet ska vara problemfritt och jag får inte känna negativa känslor. För det handskas mina föräldrar med väldigt snabbt och de arrangerar saker så att, och ordnar och fixar så att plötsligt så sitter man där och har liksom inga redskap för när man blir äldre och hamnar i svåra situationer.
Nej, och där har jag två stycken tankar som kommer till mig. Dels, min son är 4 år och vi tror inte på att låta honom vinna. Alltså det är inte så att vi krossar honom i alla spel för att så här, då är det ju inte kul
Nej,
längre. Men så här,
nej.
ett fall ett spel har regler så har det regler. Sen så
Ja.
försöker vi välja spel utifrån hans ålder och vara realistiska. Att så här, vad kan en 4-åring? Men typ 4 i rad är 4 i rad. Liksom. Sommarskuggespelet, ja, där har vi tagit bort de absolut svåraste reglerna, men det är fortfarande så här, ifall jag slår och får 3 stjärnor, för er som inte har spelat Sommarskuggespelet, behöver ni inte förstå. Man har 3 tärningar, det finns olika symboler på de tärningarna. När man får stjärnor får man välja vad stjärnan betyder. Och då så spelar vi, och han slår och får då inte rätt, han får inte gå vidare, och jag har någon röta, så jag bara slår stjärnor, stjärnor, stjärnor hela tiden. Och han blir arg, fullt rimligt. Och vill kasta spelet. Okej, okay. Hur kan vi reglera det här? Hur kan istället för att, åh förlåt, nej, jag har inte fått stjärnor, det är klart du får stjärnor. Istället för att liksom försöka svepa bort, eller liksom få honom att, du behöver inte känna ilska, oj det är farligt med ilska, nu ska vi göra allting bra. Så jag säger, okej, nu är du arg. Och ibland så blir det så att mamma slår massa stjärnor och du inte slår stjärnor. Men kolla här, du har jättemånga saker på din bricka, jag har ingenting, så du leder fortfarande. Att det kan liksom skapa en förståelse, eller så här, okej, ska vi gå, ska vi springa några runt köksön? Ska vi andas lite? Vill du fortsätta spela? Ska vi inte spela? Så att det är ju så vi ger verktyg att reglera känslorna. Jag tror att ibland, jag upplever det som att när folk skriver till mig så tror de att, när de frågar så här, hur ska jag lära mitt barn att förstå sina känslor, att känsloreglera? Så tänker de typ övningar som typ 5 stycken benböj. Vrid skiftnyckeln 5 grader. Nej, men det är ju i det här interrelationella som det vävs in, men som du säger, har man inte fått med sig det hemifrån, utan varje gång du blev arg så gjorde mamma eller pappa någonting för att du skulle bli glad, då har inte du fått lära dig hur du ska hantera ilska
Nej.
eller att besvikelse och frustration går över och sen kan man fortsätta spela.
Precis. Och det är ju verkligen liksom det optimala att kunna hitta de här strategierna. Och sen så har jag också full förståelse för att jag tänker som så här mataffärer som låter barn ta en gratis banan för att man vill.
Briljant.
Det är en briljant idé. Och jag tänker att man ibland behöver man liksom gå lite utöver en sån gräns också. För att vi behöver också vara pragmatiska, vi behöver få livet att funka. Har man till exempel ett barn som verkligen ja, men, måste sjunga den där sången om bockarna Bruse en femte gång innan de får ro och lägga sig med huvudet på kudden, ja, men då får man väl göra det, även om man själv känner sig jättestressad och bara, men du har redan sjungit den 20 gånger idag, liksom. Eller vad det nu kan vara. Så att ibland behöver vi vara pragmatiska och liksom tänka att men nu kanske vi inte riktigt kan. Vi hinner inte med, eller jag orkar inte själv bemöta den här frustrationen, att jag är för trött och det kommer inte bli bra om jag tänker att jag ska vara den vuxna som nu ska jag lära ut redskap, för jag har faktiskt inte mina redskap själv just nu. Så att det är ju helt okej, men det är ju just det här som, att, men vad blir det större delen av tiden? Så.
Ja, och för att, jag vill bara förtydliga, jag är inte så här bra förälder 100% av
Nej,
tiden. Alltså,
men och
jag
jag
kan också
tänkte, det var
bara,
inte det du sa.
det är klart att jag blir arg och bara så här, ta din banan, ta din smoothie då.
Men man
Så,
kan
men jag
ju,
tänker
men
majoriteten av gångerna, man försöker i alla fall ha
ja,
intentionen. Och sen så är jättebra
absolut.
att säga, vi är också människor. Att så här, jag är en människa med en viss energimängd, jag har sovit olika bra. Vissa dagar, titta på skärm, gör det. Jag behöver bara sova, titta på skärm.
Och det är till exempel om man har ett barn som man vet reagerar ganska starkt på när man förlorar, så kan man också tänka sig, men okej, men jag behöver vara ganska pigg för att spela spel med mitt barn, för att det ska bli en bra situation så. Och är jag inte det, då kanske jag faktiskt ska föreslå att vi gör någonting annat så.
100%.
Så att allting handlar ju också om att vi får göra liksom, misstag eller vad man ska kalla det för. Vi får göra sånt som inte alltid står i böcker, men det ingår ju liksom i konceptet att vara människa. Så.
Så du pratar om att redan innan barn får språk så börjar vi ju kommunicera med olika, både verbala men också icke-verbala signaler, så möter vi barnets behov och hjälper barnet att forma den här förståelsen för, aha, den här signalen betyder jag är kladdig i blöjan, den här signalen betyder jag är hungrig, den här signalen betyder jag är kall och den här signalen glad, nyfiken. Så vi både genom att vi ger gehör, att vi sätter ord på, men också hur vi möter det, så bygger vi upp, vi hjälper barn att bygga det här interna lexikonet av liksom förståelse för sina känslor. Hur, väldigt snabbt, enkelt, ytligt, det här är inte en 15-poängs HP-kurs. ungefär liksom, kan du måla en bild av utvecklingen av känslor, barn, hur det ser ut? Olika åldrar, liksom hållpunkter som man pratar om.
Ja, nej men alltså, det är ju lite svårt. Jag tänker att när man är ungefär, alltså som sagt, det här pågår ju hela tiden. Alltså barnets hjärna snappar ju upp allt som pågår. Och jag tänker också det här med just reglering, att hur är det att har man ett barn som har vuxit upp i en miljö där det konstant överraskas av saker, där det konstant finns en otrygghet, där man inte vet om man kommer bli tröstad varje gång som man är ledsen och så, så påverkar ju det barnets förmåga sen att söka hjälp också. Att man kanske faktiskt slutar att skrika när man har ont eller är ledsen, för att det är ändå ingen som kommer och lyfter upp en. Alltså jag menar, det är ju sådana här ja, men ganska drastiska exempel, men det finns ju liksom de barnen. Men jag tänker att det är ett exempel för att visa att vi påverkas ju redan som så små. Och det är därför insatser till små barn är så otroligt viktiga, för att man lägger ju grunden där för ja, men hela livet så. Men om man tänker att när man är ungefär 9-10 månader, då börjar man ju väldigt mycket med sina imitationslekar och så. Att man börjar leka tittut tillbaka eller att man härmar och ja, man kan härma ljud och språk, men också vad man gör och så. Och det är ju sånt som bygger upp vår sociala förmåga. Att ja, men jag ser dig och jag ser vad du gör och jag svarar på det. Och jag visar att jag försöker lite samma sak och så. Sen handlar ju hela känslotänket handlar ju om hjärnans utveckling. Och vi vet ju att hjärnan utvecklas, det här är ju extremt liksom, stora drag, men den utvecklas ju bakifrån och framåt kan man säga. Så pannloberna är liksom den delen av hjärnan som ger oss vårt förstånd. Och som hjälper oss att planera och tänka långsiktigt och också kunna ta lite kontroll över saker och ting. Att nej, men det här måste jag liksom, nu måste jag ta itu, lugna ner mig lite grann och så. Och det vet vi är det som utvecklas allra sist. Och jag tänker att när jag växte upp, då pratade man ju om att hjärnan var färdigutvecklad i typ 18-årsåldern. Nu vet vi att det kan vara 2025 så. Och när man tänker med tonåringar till exempel, att ja, men gud, de borde ju veta bättre. Nej. Alltså det är faktiskt, deras pannlober är inte riktigt färdigutvecklade. De är typ inte, de är halvvägs
Jag försöker
till den.
påminna mig när epatraktorerna åker utanför
Ja.
att där, de gör sitt bästa, de gör det bästa de kan.
De gör det bästa. Så att det kan man verkligen ha med sig, just att det här förståndet liksom är faktiskt det som utvecklas allra sist. Att det är inte någonting som man kan rå för. Men om man tar då, det är 9-10 månaders åldern, så är det mycket det här sociala samspelet. Och sen så handlar det ju mycket om att man leker ju bredvid varandra, men sen när barn ungefär i ja, men 1,5, 2 års åldern börjar leka lite mer med varandra, så börjar ju också en annan typ av utveckling. Det här med att kunna se vad ens handlande ger för typ av reaktioner hos andra. Och där behöver man ju pröva. Jaha, när jag slog min kompis i huvudet med en spade så blev han ledsen. Men jag undrar om han blir det nästa gång också. Och nästa gång också, jag måste testa igen. Så. Och då, minnet är inte helt färdigutvecklat heller, så man behöver liksom prova de grejerna. Men att det är ju i de sociala relationerna som man också utvecklar väldigt mycket av sitt känslospråk och sin förståelse för känslor. Och det här som vi kallar för mentaliseringsförmåga. Om man ska beskriva det väldigt kortfattat, så handlar ju mentaliseringsförmåga om att se sig själv utifrån och se andra inifrån. Att se hur uppfattas jag av andra, hur påverkar mitt beteende andra, och att förstå varför den där personen reagerade som han eller hon gjorde när det där hände. Men det sker ju en utveckling hela tiden, nu ska inte det här bli någon 15 poängsuppsats, så. Men jag tänker att några sådana hållpunkter, det är ju till exempel att när man kommer upp i mer lågstadieåldern, så börjar ju vissa delar utvecklas mer som handlar om att förstå till exempel mer kring liv och död. Och det här att se att saker har ett slut. Att det blir mer tydligt för en att människor dör, att djur dör. Man börjar kunna förstå omvärlden lite mer, att det pågår saker i världen som är utanför min direkta omvärld, som jag inte har någon kontroll över. Och det verkar som att mina föräldrar inte heller har koll på det. Och förr i tiden så pratade man ganska mycket utifrån psykodynamiska termer med 9-årskris. Där man tänkte att det var liksom nästan som en liten existentiell kris i 9-årsåldern, där man började komma på de här sakerna. Man använder inte det begreppet riktigt på det sättet längre, men jag kan tycka att det finns en sanning i det, att kanske inte någon bestämd just att det är i 9-årsåldern som det bryter ut, men 8, 9 år, 10 ibland, så att man börjar få den här förståelsen för att det finns saker som vi inte förstår, att döden finns, att det finns en större omvärld, att det pågår saker som vi inte kan kontrollera. Och det kan påverka våra känslor väldigt mycket också. Det kan både ge upphov till ganska mycket oro, att man plötsligt kan bli väldigt ängslig, man kan bli ganska ledsen för saker utan att förstå varför, för att det bara kommer över en, att det är så hemskt det som händer någon annanstans. Så att när man till exempel också får höra saker som händer i omvärlden och kanske inte riktigt har fått information på ett sätt som passar ens mognadsnivå, ens åldersnivå, så är det väldigt lätt att ens hjärna springer iväg lite mer och kanske skapar fantasier om hur saker och ting är och att det blir ganska läskiga fantasier. Så.
Hur kan man då som förälder, vi ska fortsätta i kronologisk ordning, men jag bara ser framför mig hur många föräldrar som lyssnar är så här, ja, och vad gör jag då?
Ja, nej men först och främst så tänker jag att det handlar om, nu lever vi i en tid där omvärlden är ganska skakig och det har den väl egentligen alltid varit mer eller mindre på olika sätt, men det är någonting annat nu. Vi har liksom ett krig väldigt nära oss och så. Och det är också en skillnad i hur vi får in nyheter. Det märker ju vi vuxna också, hur man får notiser på telefonen och det pumpas ut på ett helt annat sätt och det är mer tillgängligt. Det som jag tänker är att man ska se till att barn hör den informationen som är adekvat för barn och på en bra nivå. Att man faktiskt kanske väntar med att slå på tv-nyheterna tills barnen har gått och lagt sig. För det kan dyka upp bilder, det kan dyka upp saker som man säger på tv som barnen hör eller ser men inte förstår. Låta barnen titta på Lilla Aktuellt, sitt med barnet och titta på Lilla Aktuellt, förklara det som händer och se till att ni liksom får ett gemensamt språk för det. Sen behöver inte barn få alla detaljer om allt. För det, jag menar, det tycker ju vi vuxna är jobbigt också. Men att barn behöver få veta lite om vad som pågår. Men också få en bekräftelse på att det är inte så att saker pågår och ingenting händer. Utan att det finns många vuxna som jobbar med att kriget ska sluta. Eller som jobbar med att barn inte ska dödas. Så att vi behöver alltid ge dem den informationen också. Att alltid ge hopp. Och det kanske inte alltid är så att vi tänker så själva, men där har vi faktiskt en skyldighet gentemot barn att lite så här fake it till you make it, att där behöver vi faktiskt ändå trygga våra barn så mycket det bara går. Men sen tänker jag också att man kan ta hjälp väldigt mycket av litteraturen och filmer och så, att faktiskt titta på saker, eller läsa historier som handlar om de här lite större frågorna. Om man tittar på till exempel svensk barnlitteratur så är det ju till exempel överraskande mycket av Astrid Lindgren som handlar om döden. Döden finns väldigt närvarande i väldigt mycket av det hon skriver. Och att kanske plocka upp några sådana trådar. Att vad tänker du om det, eller har du hört, vad säger dina kompisar, att någonting sånt. Sen kan det ju vara så att barn känner så mycket oro så att de vägrar att titta på allt som har med döden att göra. Och så kan det ju också vara. Men att det kan vara ett steg att ändå ta hjälp av annat och också visa att det här är saker som folk har funderat på i alla år, att man inte är ensam om de funderingarna. Och sen tänker jag alltid att dra det till här och nu, men här och nu så har vi det bra och här och nu så vet vi att det finns många vuxna som jobbar för att världen ska bli bättre och här och nu så ska vi gå och ta en liten promenad ner till matbutiken och sen handla lite mat och du kanske får bestämma vad det blir för middag ikväll eller så tar vi en liten glass efteråt. Och liksom att man vänder det till att göra någonting väldigt praktiskt och konkret om hur ser vardagen ut nu? Att här och nu är du trygg och här och nu är det bra. Så att alltid återvända dit också på något sätt. Det tänker jag är en bra grej att göra.
Tack. Så efter nyårskrisen och vi har pratat om hur vi kan, så går vi
Nyårskrisen, ja.
vidare.
Så går vi vidare, precis. Och där kan jag säga, där tycker jag att där börjar ju barn gå mer och mer i otakt med varandra. Det kan ju vara sån otrolig spridning. Om man tittar på en mellanstadieklass så kan det ju vara flickor som ser ut och beter sig som att de går i nian på högstadiet och det är pojkar som är som att de går i ettan på lågstadiet. För att där är det ju verkligen allt med puberteten, med hormoner. Vad dopamin plötsligt börjar spela för roll liksom i ens sätt att hantera omgivningen och vad det är som ger kickar och inte. Att där behöver man ha verkligen en förståelse för att barn är så otroligt olika varandra. Man kan inte ta en mellanstadieklass och jämföra barnen direkt med varandra. på lite på samma sätt som man kan göra när de är kanske 2, 3 år. Så. Utan där sprids det ut väldigt mycket. Men där handlar det ju mycket om att börja, man tänker utifrån känslan, att börja hitta den här identiteten. Just att när man märker att puberteten drar igång, kompisar blir viktigare på ett helt annat sätt än vad de har varit. Ungdomar kan ju ofta säga det, att kompisar är ju nästan viktigare än familjen ibland. Att det är de som står liksom för det avgörande i hur trygg man känner sig, hur bra man mår och så. Och det betyder inte att familjen är oviktig, men man är så otroligt beroende av den kontexten. Så att när puberteten drar igång eller man märker att man är först eller sist i det och så, att det handlar så mycket om en övergång till det här mer vuxna livet och hur det kan skrämmas och tänka att ja, men jag kommer aldrig någonsin fixa det där på det sättet.
Ser du någon skillnad eller vet du ifall någon har gjort någon försök till analys gällande det här familjens viktighet och roll jämfört med kompisarna? Så jag tänker att vi har förändrats som samhälle, vi kanske inte har lika mycket tid i familjerna. Eller är det här en sån period där det ska ske en liksom första steg till separation för individualisering?
Ja, alltså det är en bra fråga. Jag kan inte säga att jag har hittat, alltså den forskning jag har läst har ju handlat väldigt mycket om att man faktiskt ska kunna se att kompisars inflytande väger mer än familjers inflytande när man kommer upp lite mer i tonåring, inte mellanstadieåldern utan mer som tonåring. Och att det är en väldigt stor faktor för hur man mår. Det finns säkert som forskning, det har inte jag läst, så det vågar jag inte svara på. Men jag kan absolut tänka mig att det har att göra med det här att frigöra sig från familjen och börja hitta sig, vem är jag? Vem vill jag vara? Hur vill jag leva mitt liv? Och jag tänker också det här att man byter kompisgrupper och ja, det kan bli så otroligt stora konflikter där man kan känna sig väldigt utanför fast man har en massa kompisar. Att det är otroligt mycket som pågår som handlar just om det här med identitetssökande. Att man är inte sin familj längre utan man är på väg att bli sin egen. Så. Oh, gud, det blir ett jätteflummigt svar på alltihopa, men det
Nej, absolut inte. Men det är det som jag sa innan, så det här är poddformatet. Vi får pröva, vi får prata, vi får tänka
Ja.
vart vi är, det som kommer upp.
Men
Så
man kan också
vi är i mellanstadiet, högstadiet.
Ja, men precis. Och det man kan säga sen om tonåringar eller högstadieåldern, så kan man, jätteförenklat, så kan man säga att den del av hjärnan som styr känslorna, den är liksom lite extra påkopplad hos tonåringar. Och förnuftet är inte riktigt påkopplat på samma sätt. Och det kan också ibland bli en riktig krock däremellan. Så det här just det med dopamin och dopamins betydelse. Och dopamin är ju sånt som frigörs när vi gör någonting som verkligen ger oss njutning och lycka och så. Att den har liksom en annan, den har en mycket större kraft hos tonåringar för att bromsen som sitter i pannloberna som handlar mer om förståndet, så bromsen är inte riktigt igång på samma sätt som den blir sen när man blir vuxen. Så att när vi har tonåringar runt oss som har de här enorma känsloutbrotten och som där det pendlar fram och tillbaka, upp och ner och vi inte hänger med, att försöka tänka sig, ja men det här, det är liksom, det är så här det är. För att den delen av hjärnan som styr känslorna är så aktiverad och bromsen är så svag. Den försöker tryckas igång, liksom, men den rår inte på det här som händer just nu. Och det kan ibland också göra att man får lite extra tålamod när man tänker att ja, men det här är rent biologiskt. Det här är inte.
Det är biologiskt att epatraktorerna ska låta högt.
Exakt!
Oh.
Det finns nedärvt sen stenåldern, just om
Ja.
epatraktorer.
Nej, jag tänker också någon, liksom, jag sa att jag kom på två saker förut när vi pratade där om spelande eller också att lära barn svåra känslor. Och den andra har du också liksom tangerat på och varit inne på. Att när barn visar känslor, alla olika känslor, det här med att prata om svåra känslor, att lära barnen så, det är också att inte skicka iväg dem. Och så här, återigen, jag har definitivt sagt åt min son, vet du vad, nu har du sparkat och slagit och haft sönder, nu får du gå in på ditt rum för att så här, så. Så att, men igen, jag kommer ihåg när jag var liten och det var liksom så här, du är för arg, gå in på rummet, du är för glad, gå in på rummet, du är för högljudd, in på rummet, du är för, att liksom så här, oavsett avvikning från den här neutrala baslinjen så var det liksom att bli förvisad. Och det är ju ett väldigt direkt sätt att lära sig, jag ska inte känna mina känslor, jag ska inte visa mina känslor, utan jag ska trycka undan dem för att få vara med. Och du har också varit inne på det här att den egna kapaciteten, både energimässigt den dagen men också vilka redskap vi har, avgör ju hur mycket jag orkar. Min förmåga till att, okej, nu kallar du mig dum i huvudet. Och jag kan bara säga, ja, det är okej. Jag förstår att du är arg. Eller, men du då? Alltså, så att
Ja,
vissa
verkligen.
dagar så har vi ju mer rustade att faktiskt vara i vår frontala pannlob. Att så här, jag ser att du nu har väldigt stora känslor som du inte riktigt kan förstå. Du kan inte hantera, du vet inte hur du ska göra av med. Det är mycket, det är en känslostorm i dig. Okej, kan jag lugna mig? Och så tillsammans så lär vi oss att härbärgera det här. Och sen
Precis.
ibland så kan jag inte det. Men då så har jag inte de kanske bästa reaktionerna. Men då kan jag ju alltid be om ursäkt. Vet du vad? Mamma var jättetrött. Jag skulle inte ha gjort det där. Det var fel av mig. Förlåt. Hur kan vi göra rätt nästa gång? Vad skulle jag ha gjort för att kunna hjälpa dig? Så det går ju, det är också det. Det går ju alltid att be om ursäkt. Det går ju alltid att reparera i efterhand. Och så får du en ny chans. För att ditt barn kommer tappa tålamodet igen. Och du kommer tappa tålamodet igen.
Ja, men
Då får vi chans att
precis.
träna om.
Ja, och jag tänkte, det är jätteviktigt att du tar upp det där, just det här att liksom flyttas ifrån ett sammanhang. Jag tänker, man kan ju som förälder också gå med och säga så här, vet du, nu går vi in på ditt rum tillsammans. Alltså att man lugnar ner sig själv tillsammans med barnet. För det är ju också ett sätt att visa barn hur man reglerar. Att okej, okay, nu var det varit jättejobbigt, vi kan inte vara i köket just nu när ugnen är igång och det är varmt och det kokar saker på spisen och det blir farligt och det var därför jag blev så stressad och arg när du gjorde sådär. Vi går iväg tillsammans för att vi kanske andas tillsammans eller visar sig, men okej, hur gör man när man ska lugna ner sig? Ja, men man kan göra på det här sättet. Och där tänker jag också att man kan, att det är ju också en skillnad i att visa sig att alla känslor är ju på något sätt okej. Okay. Alltså vi kan ju inte rå för vilka känslor som väcks. Vi kan ju inte säga till oss själva i förhand att jag får inte känna sådär. För det funkar inte så. Det som vi lär oss med tiden och det som vi förhoppningsvis kan lite bättre som vuxna, men inte, verkligen inte alltid, det är ju på något sätt att ta den här känslan, att okej, okay, men vad gör jag av den nu? Den här känslan kom, okej, okay, vad gör jag nu? Den ger mig en massa information. Kan jag göra någonting av det just nu eller behöver jag se till att jag bara lugnar ner mig? Eller om det är en positiv känsla, kan jag göra ännu mer av det här eller blir det inte så bra? Det kanske får vara på den här nivån. Liksom, så. Och att det är så vi måste tänka med barn också, att känslorna kan man inte styra över, de kommer. Men det vi gör med det sen, det är det som vi på något sätt behöver fundera lite på och lära barn att, ja men vad gör man då? Och att det är ju viktigt med alla känslor, att till exempel att om man blir väldigt ledsen för någonting, att man ska söka hjälp från vuxna, att man inte ska ta hand om det på egen hand, är också jätteviktigt. Så det handlar ju inte om att man ska bli helt självförsörjande som barn och alltid ha en strategi för hur man ska hantera jobbiga känslor. Så, utan att faktiskt säga, men då ska man gå till en vuxen. Och när man har en dålig hemlighet som skaver i hela kroppen, då ska man absolut berätta det för en vuxen, även om det finns någon som har sagt att man inte får det och så. Så att, jag vet att det var någon journalist som frågade mig för några år sedan, så att, ja, men, och dina böcker som är självhjälpsböcker för barn, och jag höll på trilla av stolen och känner bara nej, de är absolut inte självhjälpsböcker för barn, för att det handlar inte om att barn ska klara av allting på egen hand, utan de ska ha oss vuxna närvarande hela tiden som hjälper till och guidar, och sen lär man sig mer och mer successivt på egen hand, men det är ju en hel resa till det så. Ja.
Ja, och jag tänker att delar av den resan, eller en stor del av den resan, eller så som den resan ser ut, är ju jämsides, eller accompanied by, i sällskap av en vuxen.
Absolut.
Och jag tycker det är så viktigt, du sa det i början och kommer tillbaka till det, att våra känslor utvecklas ju i relation till andra. Våra känslor har ju syfte för oss själva, att så här, vad känner jag inför den här situationen? Men det är ju väldigt ofta, vad känner jag inför den här situationen i mötet med andra? Och jag hade en situation idag som jag satte en gräns. Alltså inte en orimlig gräns och inte på ett otrevligt sätt. Så här, hej, jag har tänkt på det här funkar inte riktigt för mig. Och fick tillbaka sitt svar. Jag var så här, okej. Okay. Nu känner jag många känslor här. Jag känner mig arg och ledsen och frustrerad och besviken. Okej, okay. Ja, och det känner jag. Vad kan jag göra med det? Ja, nu har jag en hundpromenad som min lunchpromenad. Jättebra. Då kan jag gå ut och röra lite på mig och så kan jag liksom bara få känna det här. Och så när jag kom in då hade jag liksom lugnat ner mig lite och kunde skriva till en person som förstod situationen och bara få liksom så här ventilera lite och bli validerad att så här, det är helt rimligt att du blev arg på det där. Ja, men tack så mycket. Så inte nu ska jag slåss eller skrika eller nu ska jag ut i kamp eller nu ska jag så. Ibland så behöver man ju faktiskt göra det också. Men så här, den här adaptiva ilskan var ju bara min gräns. Har inte respekterats. Jag uttryckte mitt behov och får tillbaka ett väldigt konstigt svar. För att den personen inte kunde hantera vad som hände i den personen. Och det är ju det som är syftet med ilska. Att jag tänker att många som jag arbetar med, framförallt kvinnor, är det ju majoriteten. Där ilska är ju verkligen en sån sak som de både direkt och indirekt har fått lära sig. Att de inte ska få känna. Det är läskigt, det väcker skam, det väcker obehag, det väcker sorg, det väcker så många olika saker. Så när de då sen ser det hos sina barn så vill de ju hjälpa. Och jag gör situationstecken, de menar väl, de vill hjälpa sina barn att inte känna den här känslan. Men det handlar ju också om att de själva inte orkar känna känslan i sig själv. Så det blir ju liksom en, och igen, jag säger inte det här för att skuldbelägga någon, utan bara så här, det här är ju mekanismerna så som det fungerar. Att oftast så är det ju att jag inte orkar med mina känslor. Med dina känslor som gör att jag säger åt dig att sluta. Det handlar inte om dina känslor, det handlar inte om dig. Det handlar om att
Nej,
nu är jag
precis.
rädd eller arg eller trött eller irriterad eller ledsen eller vad det nu blir. Och då säger jag åt dig, sluta gör så där. För ifall du inte gör så där, då slipper jag känna så här i mig.
Och också det här, men det som du har varit inne på, att jag tänker att förbjudna känslor, det som vi lär oss är fult eller det som vi lär oss inte är bra. Det här kan låta superprovocerande. Jag har haft kompisar som har blivit ganska arga på mig. Men min favoritkaraktär bland Astrid Lindgrens figurer, jag återkommer alltid till Astrid Lindgren. Men det är Karlsson på taket.
Oh.
Ja, för Karlsson på taket, det här väcker känslor. Karlsson på taket uttrycker så många av de här förbjudna känslorna som vi människor har. Han blir avundsjuk, han är självupptagen, han tycker att han är bäst och vältrar sig i det. Han blir svartsjuk, han är ganska ego. Men samtidigt lyckas han skapa liksom relation till lillebror och så. Och jag kan tycka att det är så befriande att få ha en sån karaktär där som faktiskt sätter lite fingret på sig, men det där är ju känslor som faktiskt alla människor går omkring med, men som också är lite förbjudna. Och jag menar, jag tycker inte att vi ska kanske börja agera som Karlsson på taket, men att ändå prata om att ja, men vi har den där känslan, och man känner sig avundsjuk och svartsjuk ibland, alltså det gör man. Och att det kanske inte alltid är så att vi behöver skämmas för det eller trycka bort det, utan bara okej, men den känslan kom, vad gör jag med det nu då? Så. Så att verkligen tänka på att vi kan inte rå för liksom den här initiala känslan, utan men vad gör vi med det? Där har ju vi ett val
Och
hur
jag
man kan börja.
är ju snart klar med min grundläggande psykoterapeututbildning inriktad mot affektfokuserad psykodynamisk terapi. Och någonting som vi har fått lära mig mycket där och vi arbetar med där, det är ju det att om vi börjar släppa fram, välkomna, möta känslor som vi inte har välkomnat typ hela vårt liv, då kommer de initiala uttrycken att vara ganska omogna. För att liksom, som du säger så här, jag slår min kompis i huvudet med spaden, inte när jag är 37, utan när jag sitter i sandlådan. Vänta, jag blir slagen, hör du, då slår jag tillbaks. För att det är en väldigt, väldigt omoget barnsligt, jag har en känsla, hur kan jag, hur får jag, hur ska jag reagera på det här? Hur tas det emot? Kan jag vrida ner dosen lite, eller är det här adekvat att du slår mig och jag slår dig tillbaks? Och ifall jag då börjar släppa fram ilska eller skam eller vilken känsla det är nu som jag inte har tillåtit, så kanske det inte blir att jag sätter mig och slår någon i huvudet med spaden, men det kanske blir att jag blir väldigt så här, eller jag blir väldigt arg eller väldigt
Men du
gråtfärdig.
då?
Ja, men precis, men du då? Och det är fullt rimligt för att du har inte kultiverat, du har inte finjusterat din att höra, att leverera, att uttrycka. Och där är ju också liksom en del i processen att tillåta sig att, aha, jag är ny, men jag håller på att lära mig den här dialekten av känslospråket. Och i början när jag lär mig spanska så låter det för jävligt, men när jag har pratat spanska några år, då kommer det låta bättre. Så att vi också tar med oss det i vi ska börja avrunda, så vi vill
Ja,
liksom att här,
absolut. Ja.
i att du lär dig ditt eget känslospråk och i att du börjar träna med dina barn, att ifall det här är någonting nytt så kommer det vara klumpigt och kanske lite styltigt till början, men sen så kommer det att bli en vana att ni sitter där och tittar, läser boken, vad känner den här karaktären, eller vänta, varför gjorde rädsla så i in och ut, insidan ut, eller liksom att det blir mer
Exakt så.
vardagsmat liksom.
Exakt så. Det är jättebra grej att avsluta med, och också att vara lite snäll mot sig själv i det där. Så. Att säga ja, nej, men det blev så här. Men det kanske blir lite bättre nästa gång. Livet kan vara så tufft ändå. Vi behöver inte vara så tuffa mot oss själva. Det
Nej.
är onödigt.
Jätteviktigt. Din bok, Prata känslor med barn, Känsloboken för viktiga vuxna, och alla andra dina fantastiska böcker kommer jag såklart att länka till. Är det någonting mer du vill säga eller tipsa om så här innan vi avrundar?
Nej, men jag vill ändå säga och tipsa, mig som jag ändå är psykolog, att om man känner att man inte mäktar med, eller att man inte klarar av, eller om man inte vet hur man ska göra med sitt barn, att faktiskt söka hjälp. Att ta hjälp utifrån på något sätt av skolkurator, skolsköterska, ringa vårdcentralen om det finns psykolog där, ringa till BUP om det är så pass. Att inte vara rädd för den kontakten, och också inte tänka att okej, nu kommer det dras igång något jättestort. Utan ibland kan det lösa sig jättefint med bara ett samtal. Att det kanske faktiskt handlar om att man som förälder behöver bli lite bekräftad lite. Men du gör bra saker, du gör rätt. Och bara det kan göra att man blir så pass lugnad och tryggad i det, så att saker sen rullar på mycket bättre. Så att verkligen inte vara rädd för att söka stöd utifrån om man känner sig osäker.
Tack så jättemycket för det, och tack så mycket för att du kom hit till podden.
Ja, tack för att jag blev inbjuden.